Ja, då ber jag att få hälsa er varmt välkomna till temat frågor och svar om Bibeln. Och idag ska jag försöka att inleda över ämnet bibliska nyckelbegrepp. Det är del 1. Jag hoppas om en månad kunna fortsätta med bibliska nyckelbegrepp del 2. Ska jag börja med någon definition, vad jag har tänkt på när jag har formulerat det så här, bibliska nyckelbegrepp. Med nyckel menar vi ju ett instrument som öppnar en dörr så att man kommer in i ett hus eller i ett rum. Och med ett nyckelbegrepp menar jag såna ord som är särskilt värdefulla att förstå för att komma in, i det här fallet då, in i Bibeln. Förstå de bibliska sammanhangen och förstå bättre vad texterna vill få fram. Bibliska nyckelbegrepp är som nycklar som hjälper oss att komma in i Bibeln och förstå Bibeln. Nu kan man ju fråga sig om man behöver nycklar eller behöver lite hjälp med vissa huvudord, vissa nyckelbegrepp. Och jag tror att det kan vara bra, och jag tror att vi kommer att få det understryket när vi nu börjar med ett par nyckelbegrepp, nämligen Gud och människan. Vad menar egentligen då Bibeln med Gud? Det ord vi använder är ju en översättning. Det är ett ord som man har hittat på vårt språk som ska försöka förmedla det som ligger i själva grundordet. Jag tar min utgångspunkt i det hebreiska ordet för Gud. Och då kan man av själva ordet förstå lite grann vad som menas med Gud. På hebreiska heter det El. Och det hebreiska ordet El hör samman med en verbstam som betyder vara stark. När vi kommer till människa så kommer vi att se att det hör samman med en verbstam som betyder vara svag. Så där får vi kontrasten med en gång. Man har valt det här ordet för att framhålla Guds storhet och makt, hur annorlunda han är i förhållande till människor. Men det räcker ju inte bara att ha ett ord som säger han är stor, han är stark, utan man måste komma med ytterligare tillägg, och därför fogar man ofta i den hebreiska bibeln ett ord efter huvudordet el som betyder stark. Och det kan vara då ordet evig, det kan vara ordet seende, det kan vara ordet vis. Eller det här ordet som vi brukar översätta med allsmäktig. Det tycks betyda riktigt ordagrant den som är helt tillräcklig. Det vill säga han som är fullkomlig, det fattas ingenting. Det är tillräckligt, det är fullständigt, det är fullödigt. Gud är alltså något helt annat än allt det vi känner till. Och här är det då en svårighet, både när det gäller att förstå Gud och förstå Bibeln. Vi vill, för att kunna förstå, kunna placera in det vi studerar i någon känd kategori. Vi vill ha en känd låda där vi kan lägga det och säga det som ligger i den lådan, det känner vi till. Det har vi mött förut. Det vet vi hur det fungerar. Det vet vi hur det ser ut. Men så kan vi inte säga när vi kommer till denne starke, fullkomlige, store. Vi har ingen parallell till det. Så att vi kan jämföra och säga, ja visst, ja, så bör det ju vara. Det känner vi ju till. Den här kategorin har de egenskaperna. Det lägger vi där. Så är det inte med Gud, men det glömmer vi ständigt bort. Och därför tror jag att det här är ett nyckelbegrepp för att förstå sig på Gud och förstå sig på Bibeln, Guds ord. Om vi sitter kvar i det här tänkandet att vi begriper det här. Vi kan placera in Gud i saker som vi känner till förut. Då börjar vi att handskas med en avgud. Någonting vi kan kontrollera. Någonting som vi skapar fram genom egna tankar och föreställningar. Gång på gång i bibeltexten så påpekar man att det går inte att göra så. Och därför är det värdefullt att med en gång då titta på vad som sägs om människan. Huvudordet för människa heter på hebreiska enosh. Enosh. Och det betyder svag, dödlig. Eller om alla de många människorna så står det fortfarande i singularis. Och då betyder alltså svaga, dödliga varelser. Och det är viktigt att lägga märke till, men behöver understrykas. Bibeln understryker det här gång på gång. Jag har inte antecknat en rad exempel, men några kan jag väl dra ur minnet. Saltaren, nionde saltarsalmen säger, må gå jim, må folken, må hedna folken, må de inse, må de förstå att de är enors. Att de är svaga, dödliga människor. Att de är människor. Den vanliga översättningen är, må folken inse att de är människor. Det behöver alltså understrykas eller påtalas. Människan vill bli stor och hon vill också råda över Gud istället för då tvärtom. Ett annat ord för människa är Adam. Adam. Det är ren hebreiska själva namnet. Och det hör samman med ordet för jord. Åkerjord. Mark. Det vill säga människan är jordisk. Till skillnad från Gud som är himmelsk. Så begreppen jord och himmel i det här sammanhanget, när man för det till Gud respektive människan, vill alltså klargöra att när det gäller Gud så är han hög och stark. Ibland betonar man att han är ovanifrån och vi är underifrån. Vi är från jorden. Adam kommer av Adama som betyder jord och mark. Så båda huvudorden vill stryka under människans dödlighet och svaghet. Orden för Gud vill framhålla att han är himmelsk, han är fullkomlig, han är stark. I Hosea, profeten Hoseas bok, 11 kapitlet, 9 versen, där talar Gud genom profeten i jag-form. Och så står det, jag är el och inte en människa. Helig är jag bland er. Då får vi in ytterligare ett begrepp, ordet helig, för att just sammanfatta det vi nyss har talat om. Jag är alltså ingen människa, utan jag är el, jag är Gud. Jag är den starke. Jag är inte som människor svag och dödlig. Helig är jag bland er. Då kan man säga ordet helig vill alltså just sammanfatta det här. Jag är inte som en människa. Med brister, otillräcklig, ofullkomlig, svag, jordisk. Man kan ibland översätta ordet helig med annorlunda. ibland översätter man det med avskild. Jag är något annorlunda. Jag är skild ifrån de här kategorierna och föreställningarna och begränsningarna som allt jordiskt, allt mänskligt som hör ihop med allt jordiskt och allt mänskligt. Människan är dödlig och begränsad. Det betyder, kom ihåg hur liten du är. Du är inte evig. Du som människa kan styra och ställa och gapa och skrika en kort tid. Men Gud är evig. Från evighet till evighet är du el. Står det i 90:e psalmen, en psalm av Mose, som det står i rubriken. Från evighet till evighet är du el. Jag brukar översätta då, är du o Gud. Därmed tror jag att man fångar in den här kontrasten. Och det här bör man alltså då utgå ifrån när man närmar sig Gud lite närmare. Det finns ett budord som direkt varnar för eller förbjuder människan att försöka att själv bestämma hur den Gud är. Alltså att inte hämta informationen om Gud genom uppenbarelsen, som han uppenbarar sig, presenterar sig, framträder i Israels historia, utan istället från egna tankar. Och det hör faktiskt ihop då med det här kända bildförbudet. Det tänker man inte alltid på. Men man tänker närmast då på, vi ska inte göra oss en staty. Vi ska inte göra oss en bild av Gud. Ta mejsel eller kniv och så försöka göra oss en gudabild. Och så ställer vi den här och så säger vi, det här är våran Gud. Honom dyrkar vi. Eller göra som man gjorde vid Sina i berg. Samla ihop alla smyckena, smälta ner det och göra en kalv av guld. Och så säga, det här är våran Gud. Det här är den Gud som har fört oss ut ur Egyptens land. Så gjorde man det. När det här budet formuleras, då använder man ett ord på hebreiska, temona, som hör ihop med ett verb, mon eller min, som betyder uppdikta, ljuga. Och det låter ju väldigt drastiskt. Och man frågar sig, hur kan det ordet som betyder bild, du ska inte göra dig någon bild av Gud, ha att göra med ett verb som betyder uppdikta och ljuga? Jo, därför att det här, i det här verbet ligger också att på egen hand försöka utgestalta, beskriva, se framför sig Gud utifrån egna föreställningar och tankar. Då blir det enligt Bibeln uppdiktning, lögn. Det går inte. Människan kan inte, har inte den förmågan att komma rätt om Gud genom att utgå från sig själv. Och hur det kan komma sig att det har blivit så snett med människans föreställningar, det ska vi återkomma till. Alltså får hon inte göra sig en bild, varken konkret med mejsel och kniv eller teckning, eller mera teoretiskt med formler eller olika ord om honom. Men får hon nog inte säga någonting? Jo, hon får bara vara eftersägare. Hon ska bara säga det som Gud har sagt genom Mose, genom andra profeter, genom sina ombud. Det är det som är poängen. Det här uttrycks väldigt konkret i uppenbarelsen för Mose i den brinnande busken. Där är Mose väldigt nyfiken och frågar, vad ska jag säga till Israels barn när jag kommer tillbaka? Vem är det som har sänt mig? Och då säger Gud, så här ska du säga: jag är, har sänt mig till er. Och strax innan, när han frågar efter namnet, så säger Gud: jag är som jag är. Jag är sådan jag är. Jag är som jag är. Det vill säga, som jag presenterar mig, som jag visar mig vara, som jag säger att jag är. Jag är som jag är. Han, sådan han är, det förmedlar han genom att framträda, genom att tala, genom att göra gärningar. Sån är jag. Och i detta ligger också: jag är. Jag tillverkas inte, tänks inte fram någon gång, utan jag är där hela tiden. Jag är den evige. Jag är som jag är. Och det är det som ligger bakom det här heliga namnet, som ni känner till, formuleras med fyra konsonanter i hebreiskan. Man ser dem över vissa predikstolar. Ni kanske har sett där någon hebreisk text skriven. Så står det ett J och ett H och ett V och ett H. De fyra konsonanterna står för denne Gud som är han som är. Han är jag är. Och med all sannolikhet anspelar Jesus på det när han träder fram och inte talar som de skriftlärde, utan träder fram som jag. Jag säger er. Och sen säger: jag är vägen, sanningen och livet. Jag är dörren till fårahuset. Jag är livets träd, och så vidare. Då har vi hela tiden strykit under att om människan ska förstå och lära känna Gud, så måste Gud komma till henne och presentera sig. Människan kan inte ta sig till Gud med hjälp av sina funderingar och tankar, utan då blir det en uppdiktad Gud. Då blir det felaktigt. Och i ett av budorden så är det ett direkt förbud mot att göra sig själv en bild. Om vi då skulle gå över till relationen mellan Gud och människa, så har vi, kan vi anknyta till ordet bild, som vi har talat om nu en lång stund. När människan skapas, så står det i texten att hon skapas i Guds bild. Så står det ordagrant. I Guds bild. I översättningarna brukar det stå till Guds avbild. Det är samma sak. Ordagrant står det i Guds bild. Vad kan det menas? Vad kan menas? Så då frågar man sig: hur var då människan allra först, innan hon vände Gud ryggen, innan hon avföll, om hon var skapad i Guds bild? Betyder det att hon hade samma yttre form som Gud? Då ser vi ganska snart att texterna säger: nej, Gud har ingen yttre form. Gud är inte en människa. Gud är en ande och inte en människa. Att vara i Guds bild måste alltså syfta till att ha såna egenskaper som hör ihop med denne starke, höge ande. Och det är ju då först och främst syndfrihet, fullkomlighet. Han är själv fullkomlig, och när han skapar i Guds bild, så skapar han en godhet utan någon brist, en fullkomlig godhet, fullkomlig kärlek, fullkomlig rättfärdighet. Det har människan. Och det betyder att från början så känner hon Gud. Hon har det som Gud har. Det är liksom inget brott på ledningen. Det är en fullkomlig, harmonisk, hel gemenskap. Det är fullt förtroende, full tillit. Det finns ingen som helst störning mellan Gud och människa. Bibeln använder ett ord för den här fulla gemenskapen. Ett ord som också betyder att känna, att veta. Det betyder alltså då inte bara det här ha information, ha kunskap om, utan känna och veta betyder också att denna kunskap utövas eller tillämpas i en nära, fullkomlig, förtroendefull gemenskap. Att ordet veta och känna används i den meningen, att ha en full och nära gemenskap, det förstår vi om vi ser på texter där ordet veta och känna används om den intima gemenskapen mellan man och kvinna. Och han kände sin hustru, och hon blev havande och födde en son. Det syftar alltså då inte bara på det. Han hade information om sin fru och hon blev havande. Utan att känna sin hustru är alltså då den här nära, intima gemenskapen. Det står, samma verb används om homosexuella förbindelser. I, till exempel berättas i Sodom att männen ville känna de gästande männen. De ville känna dem. Och som det står i texten kan det se ut som det var då syftar på att de vill bekanta sig med dem. Men det är alltså frågan om den här intima, sammanflätande, nära gemenskapen. Då används det här verbet. Men det kan man tänka på när man hör det här ordet. Det är ju inte alltid man tänker på det. Man, det står flera gånger att känna Herren, det är vishet. Eller kunskap om Herren, det är vishet. Och det är alltså inte bara då att man är oerhört beläst och har mycket information, utan det är alltså den här livsgemenskapen. Och nu kan man ju säga att det Bibeln handlar om, det är ju att människan ska komma tillbaka in i den livsgemenskap, den störningsfria, förtroendefulla förhållandet, den kunskapen som fanns en gång. Därför att vara skapad i Guds bild eller till Guds avbild, det betyder att man har den. Men den gemenskapen går förlorad. Och det är just syndens kännemärke, att den stör, fördärvar den här gemenskapen. Man kan säga att synden skulle kunna liknas med vad som händer om man rycker ur sladden till en tv-apparat eller en inspelningsapparatur här. Det börjar att krångla och det knastrar, och är det en bildskärm, då vet Marcus det, att då börjar det att flimra och ha sig, eller då blir det alldeles stött. Och det är alltså vad som har hänt, att den här gemenskapen har gått förlorad. Nu säger ibland människor så här, som vill gå lite sina egna vägar och fundera kring såna här frågor. Om det nu är så att Gud är så god och är så stor och så stark och så fullkomlig som det lär stå i Bibeln, varför låter han då så här mycket störningar förekomma? Så att det flimrar och fladdrar och knastrar och tjuter och det blir fel. Vilket ju händer när man inte kopplar ihop apparater enligt instruktionsboken. Och då tänker man, kunde väl liksom bara gripa in och plugga ihop det hela igen och göra så att allting fungerar. Och det kan man ju i och för sig säga, om han är Gud så kan han ju göra precis allting, så står det ju. Gud kan göra allt vad han vill. Men om man studerar lite närmare hur Gud presenterar sig, hur han, vad hans rättfärdighet och fullkomlighet innebär, så märker man att till hans fullkomlighet och rättfärdighet hör att han kan inte bara dra ett streck utan vidare över det som synden har fört med sig. Synden måste försonas. Syndaskulden måste betalas. Det blir en följd av hans rättfärdighet. Och då kan man också så småningom förstå att enda möjligheten att få ihop ledningarna igen, få tillbaka människan i Guds bild, är att Gud själv blir människa. Och hur ska det gå till? Jo, då finns det en annan hemlighet. Och det är att Gud är så oerhört olik allt annat vi känner till, att det i ett enda enigt och odelbart Guds väsen finns tre personer. Och den andra personen i detta eviga Guds väsen ska då vara denna bild. Det vill säga, ha den här fullkomligheten som människan har förstört och förlorat. Så sänder Gud sin son i världen. Han ska nu vara denna fullkomliga, oförstörda bild. Vad hör då till den? Jo, att ha ett helt och fullkomligt förtroendefullt förhållande till fadern. Och det har sonen. Där finns det ingen spricka. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Eller som det står redan i Gamla testamentet, svek fanns inte i hans mun. En av de messianska profetiorna. Jesaja 53. Gud är rättfärdig och kräver att människan ska vara rättfärdig. Och så kan inte människan det. Då blir han själv människa genom den andra personen i sitt heliga väsen, sonen. Och denna andra person, Jesus Kristus, Guds son, han är då i allt den Adam, den människa som människorna måste vara för att den här gemenskapen ska kopplas samman igen. Men dessutom så är Gud rättfärdig, så skulderna måste betalas. Och det är därför som den är fullkomlige, som ju inte alls skulle behöva förkastas och bli övergiven för syndens skull, för han har ju ingen synd, tar på sig och bär alla människors skulder, all mänsklig synd, och gottgör genom sitt heliga och oskyldiga liv, sitt lidande, sin död för alla. Så måste det vara enligt Guds plan och enligt Bibeln. Men människan kan ju tänka, fanns det ingen annan väg? Och vill helst ha någon annan lösning på problemet. Om man då ändå tänker att det hade varit bättre med någon annan plan, och man kanske tror att man är visare än Gud, så man har något annat bättre recept, så är den här planen enligt Bibeln den enda, och det är den visa planen. Det är Guds egen vishet. På ett ställe i Bibeln så står det så här då om de troende: visheten har fått rätt av sina barn. Ett lite gåtfullt ställe som man inte alltid förstår vad det betyder, men det står på ett ställe: visheten har fått rätt av sina barn. Det vill säga de som hämtar sin bild av Gud, inte från sina egna tankar och föreställningar utan från uppenbarelsen, kommer också att förstå att det här är den rätta och den högsta visheten. Och då kan man säga, om nu den här räddningen som har skett genom Jesus Kristus, det är redan fullbordat och det är gratis och det erbjuds nu människor och ska räckas till människor, om människor tog emot det, då skulle ju resultatet bli det här som många vill ha: fred, lycka, harmoni. Det skulle bli slut med osämja och egoism och elakheter och allt det här. Men det tragiska är att den här lösningen och det här erbjudandet, det vänder de flesta ryggen och vill ha det på ett annat sätt, på något vis. Och man har ju alltid någon, något att skylla på. Man säger att fick vi bara se något extra tecken, någonting, då skulle vi tro. Och det argumentet tas upp i de här bibeltexterna, det hinner jag inte gå in på nu, och tillbaka visas att det skulle faktiskt inte hjälpa, heter det när det tas upp. Det kommer aldrig så stora tecken. Därför vad som måste ske är också att det mänskliga stenhjärtat måste tas ut och ett hjärta av kött in. Det vill säga människan måste födas på nytt eller omvändas. Och det sker inte genom att man blir häpen och imponerad av ett mirakel eller en trollkonst eller någonting, så att man blir övertygad av ett sånt skäl. Utan denna förändring kan bara ske genom att man får tillit till Kristus och har Kristus som sitt enda hopp, sin enda räddning. Ett annat begrepp för att sätta människan på plats, det är ordet kött i Bibeln. Och det är kanske svårt att förstå. Men det används som kontrast emot ande. Vi känner igen det i det här uttrycket: anden är villig, men köttet är svagt. När man vill stryka under hur fåfängt och dåraktigt det är för människan att lita på det mänskliga, det här då som jag sagt förut är jordiskt och är svagt och har massa brister, att man litar och bygger på det istället för på Gud och hans uppenbarelse, då heter det ofta att människan förtröstar på kött, eller människan gör kött till sin arm. Det låter ju lite konstigt kanske, men det kan stå så här: Jeremia 17, så säger Herren JHVH: förbannad är den man som förtröstar på Adam, alltså på människan, och sätter kött till arm åt sig och med sitt hjärta viker av från Herren. Samma sak kunde man översätta så här: ordet och har på hebreiska ofta betydelsen nämligen, eller det betyder, det ger en förklaring. Kan man säga så här: förbannad är den man som förtröstar på en människa. Det betyder som sätter kött till sin arm, eller till arm åt sig, som från Herren, den ordföljden står då i hebreiskan, som från Herren viker av med sitt hjärta. Det vill säga viker bort ifrån han som är stark, istället till det som inte håller, det som är bristfälligt och svagt. Orkar ni ett par begrepp till? Begreppet amen. Amen. Hör ihop med ordet fasthet, tillförlitlighet, beständighet, sanning, trofasthet. Och det används då för att betyga att det här är tillförlitligt, det är fast. Och då hör det ihop med Gud. Han är ju den starke, han är det som håller den säkra klippan och sådär, som det håller att bygga på. Och att lita på honom, verbet, är hämtat direkt från detta ord amen. Så verbet att lita på eller hålla sig till eller bygga på, förtrösta på, det är just ordet, samma stam, ordet amen. Att säga amen till, att alltså finna sanningen, det fasta, tillförlitligheten hos Gud, det är alltså detsamma som att tro. Ordparet nåd och sanning vill sammanfatta, kan man säga, det som Gud ger. Han är stor i nåd och sanning. Det kommer som en refräng i Psaltaren och på många andra ställen. Ordet nåd, chesed, det betyder oförtjänt kärlek eller oförtjänt godhet. Och sanning betyder alltså sanning, fasthet, trofasthet, tillförlitlighet. Det är ett ordpar som sammanfattar väldigt tydligt Guds väsen. Synd står det mycket om i Bibeln, och det är det här brottet som jag talade om. Tre ord används om synd gång på gång i hebreiskan. Det kunde ju räcka med ett. Jag ska tala om för er vad som ligger i de här begreppen. Ett ord som har en stam, det är ett. Det ordet, jag kan inte skriva här, men jag har ingen tavla. Det vill markera att människan irrar omkring. Hon har tappat kursen. Hon far omkring i blindo. Hon hittar inte. Hon är i mörker. Det anknyter till den föreställningsvärlden. Så hon förfelar sitt mål. Hon missar målet. Hon sviktar. Hon saknar fasthet. Hon saknar substans. Hon är kraftlös. Det andra ordet, avon på hebreiska, det har att göra med en stam som betyder att hon korrumperar. Hon kröker. Det som är rakt, det vill säga det gudomliga, det rättfärdiga, det raka, det gör hon krokigt. Och som substantiv betyder det då krokiga handlingar. Förvända handlingar. Om man översätter det med förbrytelser, så ligger det i det alltså att man böjer av, förstör, förvanskar. Och i ordet ligger också resultatet av det, nämligen skuld. Det här ordet är huvudordet för skuld. Och slutligen det tredje, det är ordet parsa som verb och persa som substantiv. Det är ordet för att revoltera, att bryta sig loss, att göra uppror, att avfalla. Så om man samlar alla de här, då förstår man precis vad det är som människan har gjort. Och problemen bibliskt sett i världen idag har alltså helt och hållet sin grund i människans avfall, krokighet, eller att hon förvanskar och böjer av. Och lösningen alltså då, komma tillbaka i Guds bild, där det är sant och heligt och fast och fullkomligt, och det finns då bara på ett enda ställe, nämligen i Kristus, den andra personen är Gud. Han är Guds bild eller Guds avbild. Och han har fullgjort allt för, så att människan inte har liksom ett program som hon nu måste gå igenom för att fullborda och rätta till. Utan det är tillrättat, det är färdigt, det är fullkomnat, det är fullbordat, som Jesus säger, när det är gjort. Det är poängen. Och människan erbjuds nu Kristus. Och det liknas då vid att hon kommer in i Kristus. Eller att hon klär på sig Kristus, precis som man tar på sig kläder. Man blir iklädd Kristus. Eller man är i Kristus. Och han är Guds bild, Guds avbild. Det är alltså lösningen. Och då är det frid. Frid med Gud. Då finns ingen fördömelse för alla de synder som människan har, fortfarande har. Så finns då ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus, sammanfattas det. Och den här friden, den, om den används ordet shalom, som ni känner till, frid och fred, shalom, det är, då är det helt igen, då är det sammankopplat, då har man kännedom, gemenskap, nära, intim gemenskap med Gud igen. Då är det helt, då är det fullständigt, då är det fulländat. Och allra sist, det finns ett ord, shalem, som bildas av samma stam, shalom, som används om ett av de offer som man enligt Mose skulle offra under gamla förbundets tid. Och forskarna har funderat på hur kommer det sig att man kan förklara detta ords innebörd med olika saker. Det betyder fridsoffer, det betyder betalningsoffer och det betyder förbundsoffer. Och man för ofta en diskussion och förstår inte riktigt hur har de här tre begreppen något gemensamt. Fridsoffer, betalningsoffer, förbundsoffer. Om man är noga har lyssnat på det jag har försökt säga hittills, jag tror att man kan komma på hur de här tre begreppen hör ihop. Att fredsoffer, fridsoffer, det vill säga här offras ett lamm eller ett annat djur ställföreträdande för att åstadkomma den frid som har gått förlorad. Betalningsoffer, detta oskyldiga djur får ställföreträdande betala för synden. Förbundsoffer, förbundet, det betyder gemenskapen med Gud, återupprättas genom detta fridsbetalningsoffer. Det sätter vi punkt.